Podplay.
Anna.
Mm.
Fan, get psyched nu för fan. Är du med? Är du
peppad? Jag hörde lite dåligt, var därför jag var, är vi här eller är vi där?
Vi är här nu. Nu är vi här. Och vi har ju nyheter. Vi pratade ju om nyheterna redan förra veckan, men nu är det liksom, nu är de här på riktigt, eller hur?
Ja.
Och när jag säger
nu
dem,
är de här.
Nu är, när vi säger dem så menar vi biljetterna till våra livepoddar är släppta.
Så underbart.
Ja. Så att just nu, liksom, när du lyssnar, kasta dig in. Eller hur? Det får väl ändå säga. Vi har ju been known att sälja ut en lokal innan.
Ja.
Vi hoppas
innan,
ju.
Ja, innan alltså, i livet. Jag tidigare. Tror innan vi hade släppt bilderna för att typ hetsa ännu mer. Men okej, okay, good.
Nej men... Ja, så att om du vill komma och ha typ en jättekul, spännande, läskig, fruktansvärd och härlig kväll med oss i Göteborg
ja.
Eller i Stockholm, så skynda er in på ståuppbolaget.se/mordmotmord och så hittar ni biljetter där. Och vi kör alltså den 6 februari på Lisebergsteatern i Göteborg.
Woho!
Anna? Nu är alltså, du så nära att gå på Liseberg.
Tror du de öppnar upp hela Liseberg för bara för oss?
Det tror jag verkligen. Hur svårt tror du det är att tjuvkoppla Balder?
Alltså, hur svårt kan det vara?
Den är ju trä.
Det är väl den frågan man ska ställa sig.
Mm, vi tar med oss lite olika plankor, så tänker jag att det typ ändå borde gå.
Exakt.
Nej, nu avbokar de i detta nu. Vi är inte längre välkomna. De kommer sätta in Allgott och Villgott istället.
Ja. Nej.
Nej. Ja. Vi kommer. 6 februari, Lisebergsteatern i Göteborg. 20 mars, då kör vi på Skalateatern i Stockholm.
Jajamän.
Anna.
Din bröllopslokal.
Min bröllopslokal, en av mina favoritplatser på jorden. Ska bli så härligt.
Oj, oj, oj.
Alltså, det liksom är...
Nej, men det är så stort.
Det är stort och det är också literally stort. Att det, man får ju lite stresspåslag när man tänker på att vi ska uppträda på teatrar.
Nej, alltså jag vet ju vad som hände sist jag var huvudrollen i en pjäs. I choked, man.
Men vet du vad? Vill att du, och samtidigt så vet jag om att du skulle inte bli glad om jag påstod att du var birollen.
Nej, nej. Nej. Gud, nej, Karin.
Så alternativet är du får bara not choke.
Nej, jag bara suck it up.
Eller så får alla bara komma dit och liksom choke with us på något sätt. Att det bara
exakt,
blir så,
det känns ändå som det starkaste alternativet.
Verkligen. Men, och, våra
men det ska bli så
snälla,
kul.
Ju. Väldigt snälla.
Det är de verkligen.
Och, jag längtar,
och det ska bli så kul att komma ut på vägarna igen.
Jag längtar så jävla mycket. Alltså just nu när jag har det så himla stressigt och jobbigt i mitt liv. Det här är typ, jag längtar så mycket till det här. Det ska bli så, så roligt.
Alltså det blir så kul. Vi kommer måla om vår turnébuss inför det.
Yep.
Och vi kommer installera babybarnstolar.
Yep.
Och sen kör vi.
Och sen kör vi. Och det som är bra är att det är ganska lång tid emellan. Så vi hinner stanna. Alltså mellan 6 februari och 20 mars. Vilket är vårt turnédatum. Så vi har liksom gott om tid att stanna vid bra i hus till exempel.
Mysigt.
Mm, kommer vi se på en riktigt bra
Gyllenutten.
Gyllenutten får sig ett besök. Det är två
och
dagar bara där.
När man åker till Göteborg.
Ja, det är ju väl Jönköpingsvägen, ja.
Ja, jag har tyvärr inte kört så ofta till Göteborg.
Jag förstår.
Mest men, och tåg.
Men nu är det dags.
Men nu kommer bussen.
eller så kanske vi hyr ett helt tåg. Alltså du vet, stripar om så att det blir vårt egna.
Karin. Inte helt omöjligt.
Inte helt omöjligt, men ganska omöjligt.
Ja, okej. Okay.
Men okej,
vi ska ändå vara ärliga.
6 februari, Lisebergsteatern i Göteborg. 20 mars, Skalateatern i Stockholm. In på Ståuppbolaget, som är Ståuppbolaget. / mord mot mord. Köp era biljetter, snälla. Ni vet ju om, alla våra lyssnare vet ju om hur jävla mycket panik vi kommer ha på det här.
Ja, eller? Så ni måste kan, göra det här.
Ni måste göra det här för oss. Så kommer vi göra livepodden för er. Och det kommer bli en jävla... Det kommer bli en resa.
Resa, absolut.
Riktig jävla
resa.
Join us
on that trip.
Verkligen. Verkligen gör det. Oh, jag blev pirrig nu när jag tänkte på det. När vi släpper det här, alltså, så är det de släppta. Känns... Gud, Anna, vi måste prata om vad vi ska äta. Vi måste prata om vad vi ska ha på oss.
Ja, men det är ju en podd i sig som inte kommer att sändas.
Eller? Svagt.
Join us när vi skriver listor till höger och vänster.
Härligt! Ja, det känns så roligt. Så köp biljetter så blir vi jätteglada. Och vi längtar verkligen efter att träffa er.
Något mer? Hur kan vi toppa det här?
Men typ att vi nästan kan det. För att det hände en så sjuk sak förra veckan som jag... Eftersom man aldrig vet om du... Alltså du är ju lite av en boomer när det kommer till sociala medier. Det kan vi säga.
Okej.
För det enda du gör är ju att skicka olika typ så... typ... Kanske någon som dansar roligt till en, så skickar du typ en meme om det. Eller typ att du,
det är så kul.
Typ att du häromdagen skickade en grej till mig där det var någon slags spel typ. Och så var det typ så här: tag someone who you want to do this with. Så är det typ att jag bara, ja, då är det allt antagligen jag. men du,
det är
du,
så kul.
Du, det är så kul. Men du, det jag menar är att jag vet liksom inte om du ser saker som folk typ lägger upp på Insta-stories där de taggar oss eller kanske postar i våran Facebook-grupp.
Nej, det gör jag ganska sällan i och med att jag då har fullt upp och letat efter såna här roliga klipp hela tiden.
Det är verkligen sant. Men har du då sett vad som kom i förra veckan?
Alltså, jag tror faktiskt att jag vet vad du menar, för du la ju upp det i ditt flöde och dig följer jag ju alltså noggrant.
Okej, så du följer mig bara inte dig själv kan man säga. Nej, det faktumet att vi, alltså någonting som har liksom skett eller pratats om i våran podd för första gången har blivit en fucking tatuering. Mm. En tatuering.
Nej, det var väldigt coolt.
Att det är Jeff som jag pratade om, är det 2 veckor sedan? Den här spökmungon.
Den helt otroliga, konstigt historien.
Ja, är numera en tatuering.
Det är sjukt mäktigt faktiskt.
Alltså jag, det är verkligen sjukt mäktigt är faktiskt exakt vad det är. Mm. Och jätteroligt. Och jag älskar den personen som gjorde det.
Ja, det var väldigt kul.
det var underbart. Det var toppen.
Och eftersom jag inte liksom adresserade det på Instagram så säger jag till dig, coolt gjort. Här. Var det också boomer?
Ja, det var riktigt boomer.
Okay. Men jag är det, jag kan inte hjälpa det. Man kan inte vara bra på allt här i livet, Karin.
För du är jättebra på att vara en boomer. Det känns som att så här, coolt gjort är hur Agneta Sjödin hade reagerat på om någon hade liksom så skaffat en... Är det Agneta Sjödin som har... Nej, vem är det som har med Pernilla Wahlgren?
Va? Ja, Sofia Wistam.
Sofia Wistam hade, om någon hade skaffat en tatuering med någonting från deras podd, så hade hon sagt så här, det var riktigt coolt gjort.
Men det är ju fräckt, man blir ju glad.
Alltså det är så jävla fräckt. Annan sak som också, du måste nästan ha sett det, som jag ändå, vi har liksom glömt att adressera, men som jag ändå tycker att vi borde adressera, är hur himla glad man blir av att se på era Spotify Wrapped.
Ja!
Hur sjukt mycket ni lyssnar på den här lilla podden.
Det är väldigt mysigt.
Alltså
jag glömde svara på ett sms, men jag fick... Eller sms. Jag orkar. Jag orkar inte mer mig själv.
Vem var det jag fick?
På ett Instagram-meddelande. Det var i alla fall klämmar från Norge. Då blev jag jätteglad på en sån bild. Mitt älskade
Norge. Jag ville bara säga,
men
alltså, det, för det känns som att det är helt sjukt att vi inte, alltså, jag kan typ inte ta in det. Alltså, det är liksom som att jag nästan, du vet, måste kolla bort för jag får sån prestationsångest.
Ja, det är mysigt.
Typ. Prestationsångest och myskänslor om vartannat. Så tack så jättemycket för det. Och det betyder så
verkligen
så mycket.
Wow, verkligen. Karin, tänk att folk gillar oss.
Nej, men jag vet, det är för sjukt.
Oh shit.
Det värmer.
Jag måste verkligen umgås med folk my own age.
Oh, gud. Tänk att du fick ett sms hela vägen från Norge. Vet du vad, det kanske till och med var ett MMS. För det var nog en bild, va?
Det var en bild, precis. Multimedia message.
Message. Eller? Säkert. Mm. Jag tycker du är toppen.
Tack.
Jag vill verkligen säga det. Jag håller med våra lyssnare. Jag tycker också så mycket om dig.
Jag tycker så mycket om dig.
Oh, tack snälla. Tack snälla.
Blev det en kärlek? Nu var det en sån härlig...
Jag börjar gråta. Jag är för skör. Jag är för skör.
Nej. Var inte det.
Nej, jag känner mig
stark. Du är en stark kvinna.
Mm. Är jag det då? Jo.
Ja.
Det. Mm. Jag är Pernilla Wahlgren till din Sofia Wistam. Är jag det?
Oh yes. Ja, absolut.
Okej, bra. Har du något annat? Svårt att toppa den här, det här, den här.
Nej, precis,
så kallade kärleksfesten.
Jag tror typ inte det. Att jag har något annat som kan toppa. Jag har säkert något ointressant har,
vill du
från
sänka,
mitt liv.
Ja, vill du sänka stämningen? Så take it away.
Nej, I won't.
Okej, okay, men då kör vi istället.
Mm, det gör vi. Lauren DiMolo växte upp i New York med sin pappa och hennes syskon. Hennes föräldrar skilde sig när hon var ganska liten, och när de skilde sig så delade föräldrarna på sig och barnen bodde alltså kvar med sin pappa. 2016, när Lauren var 25 år, så flyttade både hon och hennes syskon till Florida, till Cape Coral, där deras mamma bodde, för att de då ville bygga en relation med henne som de inte haft på väldigt många år. Mamman bodde där i Cape Coral med sin nya man. Det man kan säga bara lite kort om Laurens uppväxt var att hon... haft det ganska tufft liksom, med olika saker. Sådär. Bland annat så var med i, om en bilolycka när hon var 19 år, som gjorde att hon liksom, fick problem med ryggen. Och då blev liksom, en del av, eller vad man ska säga, den här otroligt hemska opioid...
epidemin.
Exakt, i USA. Så hon, du vet, blev satt på smärtstillande och... Mm.
Hon blev beroende liksom.
Blev beroende av det, liksom supersorgligt. Men lyckades liksom med sin hjälp av, med hjälp av sin familj ta sig ur det. Liksom. Så att hon var, när hon då flyttade till Florida, så var hon liksom ute ur det missbruket. Mm. Hon har haft lite liksom trassliga relationer. Hon fick en dotter när hon var typ 23, någonting sånt där. Och du vet, det har varit lite så här fram och tillbaka, men hon har alltid haft väldigt nära kontakt med sin pappa i alla fall. Men då 2016 så vill hon då skapa sig en relation med sin mamma. Och väl då i Cape Coral så får hon kontakt med sin mamma, och hon flyttar så småningom in där med mamman och mammans nya pojkvän. Hon beskrivs, Lauren beskrivs som en väldigt så här, omtänksam, utåtriktad, glad person. Hon är också väldigt spirituell, och du vet så här, gör mycket yoga, mediterar och du vet så. Hon arbetade hårt och mycket för att få livet att gå ihop. Hon hade två olika jobb som hon arbetade parallellt och sådär. Så hon var liksom en... Mm. Ja. Hon kämpade på helt enkelt och var liksom ändå väldigt glad under tiden hon gjorde det, och du vet, så omtyckt av alla och sådär. Och efter ett tag i Florida, i Cape Coral, så träffar Lauren en man. Hon träffar en man som heter Gabriel genom sin styvpappa, för Gabriel och då mammans pojkvän arbetar tillsammans. Så han är lite äldre än Lauren, han är 40 år gammal och har varit gift och har ett barn sedan tidigare. Men de två blir kära, och efter 2 år tillsammans så bestämmer de sig för att skaffa ett eget boende. Och jag bara tänker det så här, tänk ändå att i 2 år, hon kanske haft en egen lägenhet innan i och för sig, jag vet inte om hon bor hos mamma, men för jag brukar bara ha panikkänsla av att så här, ha din pojkvän sovandes över, och sen så sitter han kvar och typ dricker öl med din mammas man, för de två är egentligen kompisar från början. Det känns så konstigt för mig.
Stressad.
Ja, verkligen. Men så de skaffar i alla fall en egen lägenhet i närheten av där mamman och hennes alltså styvpappan bor. Och deras relation verkar liksom, i alla fall först på ytan, vara bra liksom. Hon säger ingenting om att det är dåligt och du vet sådär. Men sen så, ja precis, det är så det ser ut så. Det man vet också är att några år innan Gabriel och Lauren träffas så har han blivit dömd för misshandel av sin fru. Och han misshandlade henne när hon höll deras gemensamma barn i famnen. Så himla hemskt.
Fy fan.
Och någon gång under våren 2020 så får Laurens pappa, som då har flyttat från New York till någonstans i Kalifornien, ett sms från Lauren där hon berättar att Gabriel även har slagit henne. Och pappan har aldrig träffat den här Gabriel och blir bara så här galen på distans liksom. Men vad kan han göra med liksom en vuxen dotter? Alltså man kan ju säga att du måste lämna och så. Mm. Men han får i alla fall det smset. Eller det mmset kanske, eller mejlet. I juni 2020 så läggs Lauren in på sjukhus.
Mm.
För hennes familj är jätteoroliga för henne. För hon har börjat höra röster, säger hon. Och har fått för sig att någon är efter henne. Så hon läggs in liksom för att vara under uppsyn. Och efter ett tag så skrivs hon ut. Och sen bara ganska kort därefter så läggs hon in igen. För då så tycker familjen att hon har betett sig konstigt på flera olika sätt. Och hon har också sagt då till sin pappa som bor då i Kalifornien att hon inte fattar vad som händer med henne. Så han är då liksom jätteorolig. För att han är också, du vet, så här, vet ju vad hon har haft för historia liksom med sitt missbruk. Och du vet, han är orolig att hon kanske har börjat missbruka igen. Och att det är det som har lett till att hon liksom får de här... att det här händer henne. Men hon är liksom bara så här, nej, jag har inte gjort det liksom. Utan jag har verkligen ingen aning om varför det här händer mig. Så när hon skrivs ut från sjukhuset den andra gången, då är det liksom typ den 16-17 juni, så mitten på juni i 2020, så åker hon den 18 juni till en bensinmack för att söka ett jobb där som kassabiträde typ.
Mm.
Och det finns övervakningsfilmer från den här intervjun hos de som pratar liksom där, och hon är så trevlig och glad, det verkar gå bra och de skrattar och du vet så. Och dagen efter, den 19 juni 2020 då, säger Lauren hej då till Gabriel tidigt på morgonen för han ska gå till jobbet. Det här är runt 6 på morgonen. Så hon ligger kvar i sängen och han sticker iväg till jobbet och hon somnar väl om och du vet så. Men hon kommer inte hem från jobbet den eftermiddagen. Så då ringer Gabriel till Laurens pappa, som han då inte känner, och frågar så här, har du hört någonting från Lauren? Vilket han då tyvärr inte har. Inte heller hennes mamma eller syskon har hört någonting och ingen vet var hon befinner sig. Det går heller inte att ta tag på henne för att hon svarar inte i sin telefon. Och så, där. Så alla blir väldigt, väldigt oroliga. Och Laurens pappa säger till Gabriel så här, det här borde du anmäla. Och han är bara så, ja, typ, visst.
Mm.
Och hon kommer inte hem senare den dagen och hon kommer inte heller hem dagen efter. Så 2 dagar efter att hon har försvunnit, vilket är fars dag i USA, hittas hennes väska i Four Freedoms Park som ligger typ vid en liten damm eller så här insjö eller någonting som heter Bimini Basin som ligger då i Cape Coral. Hela stan är typ som så här små kanaler och vattendrag överallt. Så att det är ju vid havet, fast det här var inte vid havet. Och tydligen så brukade Lauren starta alla sina dagar i den här parken så tidigt på morgonen. Ligger 7 minuter bort från henne och Gabriels lägenhet. Och där brukade hon göra liksom en meditation på morgonen. Och pappan då, som redan har varit orolig, liksom bara så här, det är något som inte stämmer, blir ännu mer orolig för att han är så här, hon har aldrig missat att ringa mig på fars dag. Just. Vi är liksom supernära, så att hon skulle inte ringa mig om hon kunde. Så då är han igen bara så här, du vet, ringer Gabriel och de har försökt göra en sån welfare check i deras lägenhet, men det är ingen som har öppnat dörren. Och när pappan då säger så här, ni måste ta er in, så säger polisen att de inte kan det för att, du vet, de har inget riktigt skäl för att göra det. Och han står ju inte skriven på lägenheten och Gabriel då, som bor i lägenheten, är inte den som har ringt in och sådär. Så pappan ringer till Gabriel igen då och är bara så här, nu måste du liksom verkligen göra en anmälan.
Mm.
Att hon är försvunnen. Och han, Gabriel då, påstår att han har försökt göra det redan den 19 när hon försvann. Men att polisen då har sagt att de måste avvakta 48 timmar innan de kan anmäla henne försvunnen. När hon sen väl är anmält försvunnen så flyttar Gabriel ut ur deras lägenhet. Han säger att han ska bo hos några kompisar. Och Laurens syskon och någon kompis försöker söka igenom deras lägenhet för att se om de kan hitta deras mobil. För att när väskan hittades i parken så är allting kvar i väskan förutom hennes mobil.
Okay.
Så de bara, så den kanske ligger någonstans i lägenheten. Så de är där och de hittar inte någonting. Men när de är i lägenheten så kommer Gabriel dit. Och han säger att, att han ska hämta deras tv. För att han är lite så. Han säger, enligt då de som var där, well, she's not coming back.
Oj.
Eller någonting sånt. It looks like she's not coming back, du vet. Någonting sånt. Så de är bara så här, okej, men hon har varit borta i typ 4 dagar. Liksom. Ah. Vad vet du om det? Och när de frågar honom om han vet var mobilen är, så går han in i något annat rum i lägenheten och kommer tillbaka ut med mobilen.
Mm.
När de väl kollar igenom mobilen så ser de att det senaste samtalet som har gjorts från hennes telefon är ett Facebook-samtal som då har varit utgående från hennes telefon, och det har då gått till Gabriel, men han har inte svarat på det. Och det samtalet ringdes 10.30 den 19 juni, alltså samma dag som hon försvann. Nu är hon då anmäld försvunnen. Hennes familj är helt säkra på att det har hänt henne någonting.
Mm.
Att hon liksom inte har försvunnit med egen vilja. För först är de typ så här, hon kanske håller sig borta typ för att de har, Gabriel och hon har varit i ett bråk. Så här. Men när hon inte hör av sig till någon, så, och liksom, du vet, när hennes telefon dyker upp och så här, du vet, då är de bara så här, nej, men det här är något skumt med. Så 5 dagar efter hon har försvunnit så går polisen ut, eller de uppdaterar hennes anmälan, när man ska säga, från missing person till missing endangered person. Så då är liksom också polisen så här, men det har liksom hänt henne någonting. Som är bara att hon inte har försvunnit med egen frivilliga.
Mm.
Men de har inga leads på någonting. Det finns 3 vittnesmål från den 19:e där det är 3 olika personer som säger att de har sett henne. Så det finns, men de leder ingenstans, de här vittnesmålen. Och de hänger heller inte riktigt ihop med, du vet, hennes telefon funkar bara med wifi, alltså internet. Mm. Så hon har liksom inte kunnat ringa det här Facebook-samtalet från någon annanstans än där hon har wifi. Just det. Och det verkar som att det liksom har pingat hemma hos dem. Men det här, ett av de här vittnesmålen säger att den här mannen som då säger att han har sett henne utanför sin lägenhet, och att de har typ hejat på varandra, för de är bekanta med varandra. Men det är samtidigt som det här samtalet skulle ha gjort, så att det, liksom, det hänger typ inte riktigt ihop. Och det verkar inte riktigt som att något av de här vittnesmålen hänger ihop med det som man tror är liksom story.
Okay.
Så den 2 juli, alltså ungefär 2 veckor efter att hon har försvunnit, så görs ännu ett fynd i Four Freedoms Park. För då dyker Laurens tröja upp i parken. Eller den hittas i parken.
Mm.
Vilket hennes familj reagerar på. De tycker det är skitkonstigt. För de har letat i den här parken noga.
Just det.
Hennes pappa då, som har flygit ner till Florida, har liksom varit i den här parken typ 2 gånger om dagen och letat. Och du vet, sökt i typ buskar. Du vet, verkligen, verkligen.
Och plötsligt så bara, finns den där? Liksom.
Exakt. Ja. Så de är ju helt övertygade om att den är placerad där av någon.
Japp.
Men dagarna och veckorna går och det finns inga ledtrådar eller inga spår om vad som har hänt. Och polisen har då inget att gå på. Någon gång senare i juli så bestämmer sig därför Laurens pappa att anlita en privatdetektiv vid namn Walt Salisco. Och det är också ett fett coolt namn, så det känns som att man måste vara lite cool guy. Eller girl, för att få bli det.
Japp, verkligen, jag håller med.
Och han har sjukt lång erfarenhet av liksom att vara PI. Och har drivit sin egna byrå i nästan 15 år. Tyvärr har även han, som är ett sånt proffs, svårt att liksom komma vidare i fallet. För det finns ju då inga leads. Hon har inte använt några kreditkort. Det är ingen som då säger sig ha sett henne efter den 19:e. Så även under Walts ledning så kommer de ingen vart med letandet. Eller liksom hittandet av Lauren. Och familjen gör jättemånga, du vet, insatser för att de ska få in tips. Och du vet, massa saker. De går ut med en att man kan få pengar och man kan ge tips som kan leda till någonting. De sätter upp skyltar överallt med Lorens ansikte och ett nummer till en tipslinje och du vet sådär. Mm. Men ingenting händer. Och under ett helt år efter att hon har försvunnit så gör familjen jättemånga sådana aktiviteter. De, för att hålla sökandet vid liv. Du vet, de gör fundraisers, de gör typ någon sån motorcykelmarsch liksom i hennes är, du vet så. Antagligen för att liksom ha råd att också fortsätta betala privatdetektiven.
Och så sån jävla maktlöshet typ med. Att man måste vara
såhär. Så hemskt.
Det måste också vara ett sätt att känna att man gör någonting fast man typ inte kan göra någonting. Alltså lite så liksom.
Exakt så. Och på årsdagen då av hennes försvinnande så satte hennes familj upp en bänk på en hennes favoritplats i den här Four Freedoms Park, där då hon brukade typ sitta och meditera, och på bänken stod det: Lauren is always with us, our angel, bring Lauren home. Ingen vet då vad som har hänt henne sen liksom den dagen hon försvann, men hennes familj är då helt övertygade om att någon, och om man läser lite mellan raderna och inte alltid så mycket mellan raderna, så får man då familjen misstänker
honom.
Att hennes, exakt, Gabriel har något med hennes försvinnande att göra. Han hävdar då att han inte har det, och han har sagt så här om hennes försvinnande: I don't think she left on her own because she would have taken it. She would have taken at least some clothes or her toothbrush or her makeup. I'm worried and scared. Not scared because I didn't do anything, but I'm just worried something really did happen. So my thing is that she went out with one of her friends and her friend got her all messed up on drugs, and I don't know what happened after that.
Okay.
Men det finns då inga bevis på att han har gjort det, men jag lyssnade på en podd. Det finns dels en podd som är gjord av några bekanta till en av Laurens syskon som heter Complicit, och den är gjord då med alltså Adnan Saids nu har jag glömt bort vad den heter.
Serial
som liksom du vet förlaget. Som inspiration
för
att, exakt, för att de menar då att om de kan liksom fortsätta hålla det aktuellt och så. Så jag lyssnar på den och en annan podd som heter Missing Persons om henne, och där intervjuar de pappan. Och han är liksom ganska straightforward med att han tycker att Gabriel har agerat på väldigt många konstiga sätt. Och det finns, jag vet inte om han liksom är officiellt misstänkt, men de har några misstänkta poliser, men jag kan inte hitta namnen på dem. Och jag vet inte heller vad som binder dem till det. Men den här personen som hade gett det här vittnesmålet om att han hade sett henne utanför hans lägenhet är tydligen en som är misstänkt också. Och jag vet inte riktigt varför.
Nej.
Lauren har tydligen också haft en relation med en man, typ parallellt tror jag, med Gabriel, eller om det var precis innan. Mm. Och han verkar också figurera liksom lite som misstänkt. Men alla är liksom helt övertygade i alla fall om att hon har blivit utsatt för något brott. Och i oktober i år så hittades kvarlever i form av ett skelett på Pine Island, som är en ö som ligger utanför Cape Coral. Det här skelettet vet man tillhör en vit kvinna i 30-50 års åldern, och det ser ut att vara 6 månader till 5 år gammalt, eller vad man ska säga.
Men man har inte kunnat...
Polisen, nej, man har inte kunnat fastställa det, för polisen ska då, du vet, de går ut, det verkar inte som att hon har, du vet, en egen tandläkare, eller du vet, så alltså, de går ut, de försöker matcha det mot tandkort, men det verkar vara mycket svårare gjort. De vet liksom att hon har dragit ut en tand för några år sedan, men som jag förstår det så finns det liksom inte, ja, och det, man kan liksom inte bara ta fram hennes, du vet, tandläkarjournal och matcha. Och för några veckor sedan bara så pratade Laurens familj om fallet på Dr. Phil, och då fick det liksom lite nytändning, eller vad man ska säga. För i avsnitt så pratade de då om Laurens psykiska tillstånd innan hon försvann, och familjen då och de här som driver den här podden Complicit, de vill liksom, de håller på att försöka vända på varje sten och vet så här, kan vi gå djupare ner i vissa spår och sådär. Men man vet fortfarande inte vad som har hänt, och hon lämnar då sin familj bakom sig och också hennes dotter som är väl 6 eller 7 år gammal nu.
Oh, så himla sorgligt. Och så just det här när det liksom bara är spårlöst på det sättet.
Ja, för du vet, det var någon artikel som verkligen var så att så här, hon gick upp i rök liksom. Men hennes familj är ganska övertygade om att hon blev mördad av någon. den 18 och att det som hade skett då, de här vittnesmål, eller du vet, de här de som har sagt, så här, sett henne och de här samtalen som har gjorts, att det är för att täcka upp.
Fattar.
Eller skapa alibi liksom. Ja. Och polisen som gjorde den här welfare-checken säger att det var ju ingen hemma, det var ingen som öppnade dörren, men de såg någon så glutta lite bakom gardinen. Ja. Och man vet inte vem det är och sådär. Så det finns liksom massa så här konstiga saker kring det, men det finns ingenting att gå på.
Uff.
Så himla sorgligt.
Jättesorgligt.
Så det var försvinnandet av Lauren DeMulo. Och jag har då lyssnat på den här, de här poddarna. Jag ska säga, jag har inte lyssnat på, det finns 9 avsnitt av den här Complicit. Jag har inte lyssnat på alla, ska jag säga, men jag har lyssnat på delar av. Och då den här intervjun med Laurens pappa och hon som gör podden Complicit, som heter Missing Persons. Avsnittet heter Lauren DeMulo. Jag läste en artikel som heter Lauren DeMulo, Timeline of Events Surrounding the Search for Missing Cape Woman, Cape Coral Woman. Oh, den. Och sen så var det nästa artikel som heter Cape Coral Woman pretty much vanished 2 months ago. Police continue to search for answers. Båda de är skrivna av Caitlin Greenockle på newspress.com. Så jag läste The Suspicious Disappearance of Lauren DeMulo, skriven av Fatim Hevraj på medium.com. New details on Lauren DeMulo's mental state before disappearance. Community organizes search party of Stephanie Fernandez på Fox.com. Fox4.com. Och så 1 year later, still no answers about Lauren DeMulo's disappearance på abc7.com. Och den verkar vara skriven av redaktionen, eller vad man ska säga.
Aj, vad sorgligt.
Jättehemskt.
Om
man
ser
tänker
någonting,
typ inte att sånt kan hända.
Om du, nu när du ändå typ kanske så följer de här poddarna och sånt, kanske har de i din poddapp. Så du får säga till så,
om
kommer
det dyker upp något, ja.
Exakt.
Mm.
Okay.
I will.
Bra. Okej, okay, då kör jag på då.
Kör på.
Men vet du vad, då tänker jag att jag inleder till, för jag tänker typ att det finns de här som hoppar över våra intron.
Ja.
Har jag förstått. De kanske också vill gå på livepod.
Just det, bra Karin.
Fast de kommer komma in halvvägs då. Så jävla otrevligt.
Ja, exakt.
Om ni kan tänka er att sitta där hela
när
tiden
vi har mellanprat.
Exakt. Mm. Så kör vi live 6 februari i Lisebergsteatern i Göteborg och 20 mars på Skala teatern i Stockholm. Stauppbolaget.se/mord mot mord finns biljetterna. In och köp
snyggt
nu. Jag ska berätta en historia för dig idag som börjar med att Candice aka Candy Weatherby föds den 18 februari 1920. Hon är 6:e barnet i en syskonskara om 12 i Buchanan strax väster om Atlanta, Georgia. Och Candys pappa Lon, han var bonde och alla barnen så här, du vet, hjälper till på den här gården, typ att alla har liksom sina olika sysslor så där. Och Candys mamma Lissy, hon är ju då, alltså hon har ju varit gravid större delen av sitt vuxna liv. Fruktansvärt verkligen. Och dessutom så dör hon i barnsäng när hon ska föda familjens 13:e barn. Så då är liksom, jag är inte riktigt säker på hur gammal Candice är då, men hon är fortfarande liksom väldigt liten. Och efter det så börjar då Lon dricka efter att han har förlorat sin fru. Och hans beteende liksom bara eskalerar. Och till slut så lämnar han sina barn med typ lite olika släktingar och liksom drar från stan typ. Så att det beskrivs som att Candice typ mer eller mindre liksom raised herself typ. Hon får ta hand om sig själv väldigt, väldigt tidigt helt enkelt. Och Candice är liksom ett så här roligt barn som har så här livlig fantasi och var ganska så dramatisk typ. Hon ansågs vara väldigt vacker, du vet, hon är så här superblond och liksom väldigt expressiv och sådär. Och redan på high school så börjar hon, eller börjar liksom hennes familjemedlemmar uppmuntra henne att hon borde skaffa sig en man. Perfekt.
Yes.
Yep.
Det enda rimliga man kan göra.
Verkligen, om man är snygg, då är det lika bra om man gifter sig rik och tidigt. De alltså, introducerar henne till en familjevän som är 10 år äldre än henne, och han och heter Norman Johnson, och de gifte sig 1939 och får 2 barn, Norman Jr. och Rita. Så att hon är alltså 19 när de gifte sig. Och Candace verkar tröttna ganska snabbt på sitt liksom hemmafrus liv och börjar engagera sig i någon sån, du vet, volontär organisation som typ ordnar underhållning för militärer när de är hemma från tjänstgöring typ. Det här är uppenbarligen liksom under andra världskriget. Så hon börjar liksom ordna fester för olika typ militärer. Det här är
perfekt.
Så att hon verkar vara mer intresserad av det än kanske sitt home life, om man säger.
Mm-hmm.
Efter ett par år så flyttar familjen till New Orleans för att Norman får jobb där. För att han får ett jobb där.
Yeah, cool.
Men de kommer då ganska snart att skilja sig. Och han flyttar från New Orleans, men Candace och barnen blir kvar. Hon bestämmer sig, hon är typ, vad ska vi säga, 24-25 kanske, och bestämmer sig för att bli modell.
Ah.
Hon gör lite så här lokala, kanske så, du vet, reklamjobb, små grejer liksom.
Yeah.
Men sen så bestämmer hon sig för att, okej, okay, jag är modell nu, men mitt nästa steg är att jag ska lära andra hur man blir modell.
Ah, kul.
Hon verkar inte ha supermycket erfarenhet innan hon bestämmer det här. Men hon lämnar av sina barn hos en kompis, och sen så åker hon till New York, och där går hon på en modellskola.
Mm-hmm.
Sen åker hon tillbaka till New Orleans, och där startar hon Candace Modeling and Self Improvement School.
Ja.
Och alltså, det går snabbt. Hon har liksom verkligen så the confidence of a mediocre white man, att hon bara, nu är det jag som blir lärare. Och på den här skolan då, så kan man bland annat, eller kan kvinnor liksom både lära sig,
vad lär man sig som self-improvement?
Ja, men alltså, det ska jag berätta för dig.
I'm intrigued. Mm.
Delvis kan man få lära sig om kanske typ så smink och hår, typ hur man
hade behövt
håller en fin figur.
Hade behövt.
Du vet, lite nej.
Jag skojar.
Du som är så bra på att sminka dig.
Verkligen. Klet.
Du är fin. Du är så fin.
Tack.
Man kan också få lära sig att gå i modevisningar. Men enligt en annons då, så kommer man också på den här skolan ge eleverna self-confidence, grace, poise and elegance of speech that will make you a person of real distinction.
Jag tänker på den där låten som är med i Miss Congeniality.
Ja!
She has style, she has grace, she is Miss United States. Det är nog fel melodi, men fast texten
exakt
är rätt.
Så. Ja, det är ju typ sånt. Men det som också är väldigt härligt är att Candace också har liksom föreläsningar. Och jag vet bara en föreläsning hon har gjort, men den handlade i alla fall om hur man bär en hatt.
Alltså, det skulle jag faktiskt verkligen behöva. Jag har aldrig kunnat rocka en hatt.
Men alltså, hon verkar liksom vara, alltså, klassisk good time. Alltså, hon är superutåtriktad, hon är rolig och hon har a way with the gentleman. Och det kommer liksom hjälpa henne när hon börjar samla in donationer till New Orleans Opera. Så att hennes jobb är alltså att liksom söka upp olika rika män och familjer och typ få dem att stötta den här operan. Och i det jobbet så kommer hon att träffa sin nästa make, Jack Mosler.
Mm-hmm.
Och Jack, han kommer från början från Rumänien, men invandrar med sin familj till Buffalo, New York, redan när han är liten liksom. Och han har till en början när han liksom har blivit vuxen, så har han ägnat sig åt bilaffärer, och de har kunnat vara lite skumma, om man säger så. Att ibland kanske han har sålt en bil som inte ville bli såld, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar.
Så att, men han har liksom, sen går han in i militären och sen kommer han tillbaka till USA. Då säljer han sin bilfirma och ger sig in i finansvärlden. Och där öppnar han typ banker, som jag förstår det, som erbjuder människor som kanske inte har som inte har så hög liksom kreditvärdighet. Han erbjuder dem mindre lån med hög ränta. Så perfekt. Typ säger att du så här, ja, jag vill köpa en alltså det behöver, det är kanske inte typ så här bostadslån, utan det är liksom mer så konsumtionslån eller vad man ska säga. Okay. Så kan man låna av honom då, skuldsätta sig, och sen så blir det jättehög ränta på det, och det tjänar han sina pengar på. Det är inte oproblematiskt. Mm. Men
nej, det är det,
han blir i alla fall ganska så rik på den här businessen. Och han och Candice träffas då 1947. Då är Jack 52 år. Hon är väl då 27, va? Japp, det är hon. Och han har just skilt sig från sin fru som han har varit gift med i 30 år. Och han har lämnat henne och deras 4 döttrar. Och 2 år senare så gifte sig Candice och Jack. Och hon heter då Candice Mosler. Och de bosätter sig i Houston. Och som jag förstår det så är hennes barn... fortfarande med liksom, så att hon tar med sig sina barn från det tidiga äktenskapet och de flyttar till Houston, och det är liksom en väldigt, väldigt välmående stad vid den här tiden, alltså folk, det finns jättemycket väldigt rika människor i Houston typ. Och Jack och Candice blir snart ett liksom återkommande inslag i deras så social scene typ. Så de bygger ett trevåningshus och de anställer så här hushållerskor, kockar, butlers, trädgårdsmästare, chaufförer. Alltså verkligen, de har en staff. Alltså jag tror att huset, jag läste någonstans att huset är så 28 rum. Det är liksom ett rejält hus typ. Och i det här huset så har Candice framförallt, det är hon som liksom är drivande i det här. Han beskrivs som att han mer håller sig i bakgrunden. Hon har stora fester och du vet lite så välgörenhetsgalor och sånt liksom.
Mm-hmm.
Och hon är inte...
Jag hörde först att du sa stora fötter, men jag tänkte att...
Hon har väldigt stora fötter när hon går runt. Åh, som Paris Hilton. Jag tänker alltid på att Paris Hilton var tvungen att specialbeställa Manolo Blahniks.
Hon hade 42 i skor, eller?
43 till och med, tror jag.
Shit.
Och så måste hon köpa, var hon tvungen att specialbeställa såna Manolo Blahniks. Tur att hon är så... himla, himla rik. Så det hade råd med. Men Candice då så här, hon har stora fester och välgörenhetsgalor. Hon är en toppenvärdinna. Hon är rolig och flörtig och varm och du vet sådär. Hon är fortfarande lite dramatisk. Typ att hon verkligen, verkligen gillar att make an entrance när festen redan är igång. Och du vet så, glida ner för deras trappa typ. Du vet så. Men snart så är hon då en av Houstons mest kända kvinnor. Och liksom beskrivs som att hon är så här, hon är typ omöjlig att värja sig från. Alltså hon bara, ingen känner, och de dyker ju bara upp i den här stan liksom. Men hon gör sig verkligen, verkligen ett namn då. 1957 så ringer Jack Candice från en affärsresa och berättar att han just har läst om 4 barn som blivit föräldralösa efter att deras pappa mördat deras mamma och deras yngsta syskon.
Uh-huh.
Alltså fruktansvärt sorgligt. Och de här barnen, de överlevande barnen, är mellan 2 och 6 år gamla. De heter Martha, Daniel, Christopher och Edward. Och paret Mosler bestämmer sig då för att adoptera de här 4 barnen. Och det går jättesnabbt liksom. Så har de typ tagit över föräldrar eller vårdnaden om de här 4 barnen och flyger liksom med dem med privatplan hem de här barnen till Houston. Och när de typ landar på flygplatsen där så är typ pressen på plats, så det finns bilder liksom när de kommer hem med de här 4 uppenbarligen lär ju varit liksom fruktansvärt traumatiserade barnen typ. Så att nu bor de, alltså har de då, alltså han har ju 4 barn sedan tidigare, det verkar inte som att han kanske är så att han kanske inte har dem så mycket, och de, jag tror också att de är vuxna, och sen har ju hon 2 barn då som är äldre, och nu har de här 4 barnen liksom. Så i det här huset i Houston bor alltså Candice, Jack, Candices tidigare barn, Rita bor där åtminstone, jag vet inte om Norman Jr. gör det också, men och nu bor också då Martha, Daniel, Christopher och Edward. Och 1961 så flyttar ytterligare en person in i huset. Det är då Candices syster Elizabeths son Melvin, men han kallas för Mel Lane Powers, och han är från Alabama, född 1942 och har efter en tid i flottan typ haft ett så här gäng olika jobb innan han till slut hamnat i trubbel. För när Elizabeth då ringer till sin syster så har Mel dömts för bedrägeri. Det verkar som att han har typ lurat en gammal man på typ 20 000 dollar genom mm-hmm. att så här, få honom att investera air quotes i ett bolag som inte finns. Så han har bara tagit pengarna typ.
Okay. Yeah.
Han verkar också ha jobbat med att sälja, du vet, en sån som säljer tidningar door to door. Vilket typ är en grej som allt för ofta.
Så som jultidningen.
Ja, fast liksom mer skam. Det är väl också typ en liten skam, eller?
Nej, men jag fattar, lite mer. Jag fattar.
Och typ vuxna. Men det har typ dykt upp i flera olika fall. Så att det verkar ändå dra till sig en annan skojare. Men så att han har då åkt fast för det här och dömts till 90 dagars fängelse. Och efter att han har gjort, liksom avtjänat sitt straff, så vill hans mamma att, eller hon tänker att så här, det kanske är bra om han flyttar till Candice och Jack. Så han flyttar in hos dem och han får också jobb på en av Jacks banker. Men inte nog med det, han får också en Thunderbird att köra runt i. Och han får 4 operationer, courtesy of the Muscles. Jag tror att det kanske är Candy som är lite drivande här. Han tar bort sina halsmandlar. Det vet jag inte riktigt.
Ändå prioritering.
Speciellt. Han genomför en öronoperation för att de ska stå ut mindre. Han genomför någon slags hudbehandling för att han har så aknar så att de liksom, slipas ner så att han blir slätare i ansiktet. Och det här är ändå det konstigaste, att han också blir omskuren.
Jaha, det är inte, i vuxen ålder.
Ja, och som en present av sin moster.
Ja, obehagligt. Alltså, jag tänkte inte ens på den detaljen.
Det är liksom inte... Sist jag träffade min moster fick jag inte en omskärelse, eller på att säga. Att det, liksom inte, det är inte en standard present. Det kan vi inte säga att det är.
Nej, det skulle man väl inte säga. Nej.
Okej. Trots då att Mel uppenbarligen kommit sin moster väldigt nära, så blir han efter 1,5 år utslängd från huset. Och han blir liksom typ så här, mer eller mindre, du vet, utledd av vakter som jobbar där, och han slutar också jobba för Jack. Och ungefär samtidigt som det händer så bosätter sig Jack i sin lägenhet i Florida. Och man börjar förstås skvallra om vad det här liksom beror på. Varför typ blir han, alltså så här, utslängd därifrån? Och Candice berättar då att Jack har blivit arg för att Mel har bestämt sig för att starta sin egen business typ. Och det har gjort honom jättearg. Och därför har han då kickat ut honom. Och han har då flyttat till Florida för att han ska öppna ett nytt bankkontor där. Så att han är liksom där för att så här etablera sig. Så det är liksom inga konstigheter. Men folk runt omkring börjar typ ändå tycka att något weird är på gång typ. Och i slutet av juni 1964, vilket jag tror är typ ett år efter att han har liksom flyttat, så tar hon med sig deras 4 gemensamma barn, de här som de adopterade, för att hälsa på Jack i Florida. Och de har liksom en så här rolig vecka tillsammans, vet, bad och sol, de är vid havet, de är vid någon pool och sådär. Det enda som är dåligt är att Candice får fruktansvärd migrän och måste vid flera tillfällen åka till doktorn för att få någon slags sprutor mot huvudvärken.
Mm-hmm.
Och kvällen den 30 juni är det då dags igen, och hon tar med sig 3 av deras barn, Martha, Daniel och Edward, i bilen för att åka till läkaren för att få hjälp med sin huvudvärk. Christopher är då på läger i Texas, så han är liksom inte med familjen, men de här 3 är med, och Jack stannar hemma i lägenheten. Och när Candice och barnen kommer tillbaka är klockan redan 4:30 på morgonen. Och de hittar då Jack på vardagsrumsgolvet. Han är inlindad i en filt och har utsatts för trubbigt våld mot huvudet och blivit knivhuggen 39 gånger i hjärtat och lungorna. Och vet du vad som är så jävla hemskt?
Nej.
Det är att de här 4 barnen,
alltså, är med.
Tänk att de är med, och tänk att det är liksom andra gången något sånt där händer då. Alltså, det är så sorgligt. Och Candice, alltså polisen börjar ju förstås så här, de undrar vad det här kan bero på, såklart. Och Candice har då 3 liksom möjliga teorier som hon prata med dem om. Det första är att det är ett rån som har gått snett, för att hon har märkt att det är typ så här, hans plånbok är tömd på pengar, det saknas pengar typ som brukar liksom ligga någonstans i köket, och jag tror att något smycke är borta också, så det är lite saker som saknas. Hennes andra teori är att det kan vara någon som Jack typ har gjort business med, som har känt sig lurad och typ tagit ut sin hämnd. Hon säger typ att det finns ganska många möjliga sådana typ tidigare partners som hatar honom liksom.
Okay.
Och hennes tredje teori är då att Jack är, hon säger att Jack i hemlighet var homosexuell och att han hade relationer med unga män.
Uh-huh.
Och hon tänker att det kan vara någon av hans tidigare älskare som nu har mördat honom. Men som tur är, och som otur är för Candice, så pratar polisen också med andra människor runt omkring Jack. Och de får snart reda på att det är hon och inte han som verkar ha haft hemliga relationer i det här huset.
Jaså.
För anställda i huset i Houston och även andra runt omkring den här familjen Mosler vittnar om att anledningen att Jack slängde ut Mel var för att han och hans moster låg med varandra.
Va?
De var liksom ihop.
Nej.
Och då, vid det här laget, så har Mel hunnit starta någon egen affärsverksamhet. Han säljer husvagnar. Och när de får en husrannsakan och typ letar igenom hans, jag tror att det är hans kontor, kan vara hemma också, lite osäker. Så hittar de bilder på honom och Candice på typ så här nattklubbar och typ i någon så här skidbacke. Och det ser liksom inte ut som att de bara är, du vet, goda släktingar, utan det ser ut att vara något annat. Och dessutom hittar de kärleksbrev från henne till honom. I ett av dem skriver hon bland annat: I could not think of life without you. I love you. I need you. I long for you.
Okej.
Okay. När nyheten...
Det var därför hon ville bidra till hans operation.
Jag antar det. Men också, det är så himla sjukt att vara så här. Absolut, nej. Jag kan ligga med dig, min systerson, men... Vi behöver göra några ändringar downstairs. Alltså det är liksom...
Ja, allting är...
Det är weird.
Allting är inte bra.
Nej. När nyheten om den här... Liksom, man får komma ihåg då att hon är känd från början. Och de är jätterika. Och det har blivit omskrivet i pressen att den här jätterika affärsmannen har blivit mördad på det här brutala sättet. Liksom. Och nu kommer då nyheten om att hans fru hade en incestuös affär som pågick i hans hus. Liksom. Det blir ju världens största jävla grej i pressen förstås. Och Candice, hon har då lagt in sig på ett sjukhus för att hon, på grund av nervsvaghet. Och på det här sjukhuset, hon har typ säkerhetsvakter som står utanför. Men när nyheten kommer ut i pressen om att hon har då haft ihop det med sin systerson, då håller hon en liten impromptu presskonferens från sin sjukhussäng.
Okej. Okay.
Och där säger hon att så här, det här stämmer inte överhuvudtaget, det är, ingenting är sant. Och, hon bara, och så som jag skriver i de här kärleksbreven, nej, hon kallar dem inte för kärleksbreven då.
Kärleksbreven, jag menar
breven. Hon säger, påstår nämligen att så skriver jag till alla mina vänner och familjemedlemmar.
Oh.
I love you, I need you, I long for you. Nej. Tack, det är bra. Och samtidigt då som att så här, okej, det här är uppenbarligen riktigt jävla weird. Men polisen har typ inte mer att gå på än att så här, den här grejen. Så under ett år så står utredningen och stampar. Men i juli 1965 så grips till slut Candice och Mel för mordet på Jack Mosler. Och man menar då att motivet är att Candice typ får mer pengar om Jack dör än om de skiljer sig. Och förstås då också att hon och Mel är ju kära i varandra. Och anledningen till att, eller så här, det man har då när man väl griper dem är att det finns bevis som visar att Mel har flugit in till Miami typ, jag tror att det är samma kväll som Jack hittas mördad. Och det verkar också som att han flyger tillbaka liksom dagen efter typ. Man hittar hans fingeravtryck i Jacks lägenhet och i en bil som matchar beskrivningen av en bil som vittnen har sett vid mordplatsen vid tiden för mordet. Och i den bilen hittar man också, om jag förstått det rätt, Jacques blod.
Okay.
Man hittar också blod på Mels kläder, men man kan inte knyta det blodet till Jacques. Så det finns liksom massa olika bevis, men det är inget så här. Till exempel, han hade ju kunnat vara i den lägenheten vid ett annat tillfälle. Och typ det här med bilen är ju så här. Ja, folk har sett en bil som liknar den, men man, alltså du vet, det är ju ändå indicier liksom. Starka indicier, men ingenting som liksom som holds up in court kanske. Men i januari 1966 så börjar då en av de mest bevakade rättegångarna i USA på 60-talet. Du vet, som vanligt så jämför man med OJ-rättegången i efterhand.
Ja.
Och Candace och Mel är liksom en så här filmisk duo. Candace är typ så, hon är 46 här. Hon är så här superblond, jättevacker, väldigt så här super super karismatisk, väldigt teatral också. Och Mel, du vet, han ser verkligen ut så där sinnessjukt amerikansk ut, som vi alltid pratar om. Stort så ansikte. Japp, gigantiskt. Och det blir liksom en total cirkus runt den här rättegången. Och Candace får typ fans som liksom både typ så här väntar på henne utanför rättegången eller utanför domstolen, men också sitter med under förhandlingarna. Och ofta är det så här kvinnor som typ totalt idealiserar henne.
Och sjukt.
Hon beter sig verkligen som en så här filmstjärna. Första dagen så kommer hon typ så här in liksom utanför rättegången, in i domstolen. Hon har iförd vit trenchcoat, vit silkesklänning och vita högklackade skor. Och du vet, hon kastar sig slängkyssar till fotografer och åskådare.
Alltså det finns ingenting jag gillar så mycket som en hel vit outfit.
Nej, jag vet, det är
på
så
riktigt.
Stark.
Alltså, det lät stiligt.
Det är så, och hon är verkligen stilig. Alltså hon är ju lite som Marilyn Monroe-ig liksom. Den sortens så här flärd kan man säga.
Nice.
Flärdfull. Och grejen är att det blir ju så sjukt mycket snusk och skandaler i den här rättegången. Den anses alltså vara så snuskig att domaren bestämmer att ingen under 21 får befinna sig i rättssalen. Så det har liksom suttit så här tonåringar, så att det finns några åskådarplatser typ. Men de får inte sitta kvar, för att domaren bara, it's too much. Så de blir typ utförda.
Oh, gud.
Och åklagarens strategi är då att säga att Mel har gjort skitjobbet, alltså utfört det här vidriga mordet. Men att Candace då förstås är den som har manipulerat honom till det. Och åklagarna trycker då förstås på hur sjukt det är att de här två släktingarna rakt av ligger med varandra under flera års tid. Och dessutom så har de vittnen som menar att Candace och Mel har försökt anlita dem för att mörda Jack tidigare.
Wow.
Och en av dem har gjort det här som jag verkligen inte förstår varför inte alla som får den typen av frågor gör. Det vill säga tagit pengarna och sen bara inte gjort mordet. För att man är så här, ska de gå till polisen eller? Eller du vet. Så att jag säger att om du någon gång får frågan, ta pengarna. Skoja. Ta pengarna och gå till polisen. Bra, alla vinner. Ta också inte råd från mig, tror jag.
Nej.
Konstig grej är att Candace och Mel har samma advokatteam. Så de har liksom samma försvarare, vilket känns ovanligt på något sätt. Och deras, de har ett riktigt, du vet, high profile team av advokater. Det är ju som vanligt när det blir sån här, när liksom den här typen av rättegångar. Jag är ju rätt säker på att det är Jacques pengar som betalar för allt det här, såklart liksom. Vilket alltid blir så jävla äckligt typ. Och inte minst så blir det lite obehagligt då, eller väldigt obehagligt, för att det här teamet pushar spåret att offret, alltså att Jacques var en väldigt, väldigt hemsk person. Att han har massor av fiender, och du vet, man pratar väldigt mycket om hans sexliv och typ menar att han var liksom typ hade olika fetischer och du vet sådär. Men du vet, lite grann på ett sånt sätt som man annars ser att kanske man gör med kvinnliga mordoffer. Men apropå då att han hade så himla många fiender, så säger advokaten Percy Foreman så här: if each of the 39 wounds on the body of the deceased had been inflicted by a separate person, that is 39 different people, there still would be three times as many people in the state of Florida with enough reason to want the death of Jack Mosler. Han menar alltså verkligen att det är jättemånga som hatar dem, honom helt enkelt. Och åklagaren har då problemet att också att Candice är så jävla likable. Och man kan liksom se hur de 12 manliga jurymedlemmarna,
ja,
du vet, faller som furor. Och kanske är det då en kombination av att så här, hon är så jävla likable och att de bevisen som finns ändå är circumstantial liksom. Det finns ju massa bevis, men ingenting är ju definitivt typ. Och även att de här människorna som säger sig ha fått frågan om att utföra det här mordet är, men du vet, i någon sån jailhouse confession, alltså det är liksom inte,
aha,
de anses inte särskilt trovärdiga typ. Så kanske är det liksom det i kombination med att alla är tokiga i Candice som gör att när juryn har överlagt, säger man så? Ja, det var.
Jag tror det, va?
Ja, i 3 dagar så kommer de tillbaka och så friar de Candice och Mel.
Shit.
Efter att domen har fallit så kysser Candice varenda en av dem.
Det är så starkt. Och alla bara längtat efter den kyssen.
Ja, och så säger hon så här, bara, thank you. Thank you for my children. Och en av jurymedlemmarna bara tittar på henne med tårar i ögonen och säger, God bless you, ma'am.
Men gud.
Candice och Mel åker tillsammans från rättegången i en cab medan åskådare ropar, we love you, Candice!
Men alltså...
Det är helt...
Okej.
Okay. Helt... Det är faktiskt omöjligt att förstå. Och ingen kommer då att dömas för det brutala mordet på Jack Mosler och Candice och Mel kan fortsätta leva sina liv som innan. Candice tar också då över hela Jacks business och alltså hon börjar styra hans liksom företag typ och blir väldigt framgångsrik som jag förstår det. Hon bygger en hög mur runt deras hus som hon alltså bor kvar i och anledningen till att hon gör det är för att huset nu blir ett sånt stopp på, du vet, sådana bussturer som turister åker på. Så de bara, there she is, there she is. Hon fortsätter också att hålla i fester och ge pengar till välgörenhet, även om hennes grannar inte är liksom lika peppade på att komma på hennes grejer längre.
Mm.
Mel ger sig in i fastighetsbranschen och blir väldigt, väldigt framgångsrik han med. Han och Candice slutar träffa varandra efter några år. Hon påstår hela tiden att de aldrig haft en relation. Men nej, alla andra, inklusive Mel, verkar inte hålla med henne. Candice är fortsatt superpopulär bland män, även efter Mel. Och 1971 så gifter hon sig igen med en man som heter Barnett Garrison. Kort efter det så blir hon misstänkt för att ha bränt ner en strippklubb som han brukar gå på.
Va?
Och en journalist frågar henne, alltså hon grips aldrig, men hon får en gång i en intervju frågan av en journalist, var är du som brände ner hans, den här strippklubben han brukade gå på? Och då svarar hon, I certainly would understand doing such a thing. Och bara ett år efter att hon och Barnett gift sig så hittas han i en blodpöl på deras veranda.
Nej.
Han överlever men får bestående men. Bland annat så tappar han minnet och kommer liksom aldrig...
passande.
Verkligen. Han kommer aldrig återfå minnet. Och jag tror också typ att han tillbringar resten av sitt liv i rullstol. Alltså, han får typ flytta hem till sina föräldrar liksom, för att bli omhändertagen efter det här. Och polisen anser att det är en olycka. Han ska ha fallit från ett fönster på övervåningen. Han och Candice skiljer sig några år efter det här eftersom han kommer inte ihåg att de har varit gifta ens. Liksom. Men det finns vittnen som säger att Candice, som också beter sig riktigt, riktigt märkligt i samband med den här olyckan, att hon har anställt 2 män för att misshandla Barnett efter att hon har upptäckt att han har varit otrogen.
Uh-huh.
Men inte heller det här liksom fastnar på henne, utan hon fortsätter att leva sitt bästa liv. Hon har fester, hon skänker till välgörenhet, hon dejtar olika män. Hon anställer en man för att skriva hennes biografi, men han har problemet att det är väldigt svårt att bekräfta hennes många otroliga historier. Så att det här projektet blir aldrig avslutat. Bland annat så påstår Candice att hon som barn blev sjuk i polio och att hon efter det blev tillsagd att hon aldrig skulle kunna gå igen. 5 år senare hade hon skapat liksom en egen tränings- och stretchningsrutin som gjorde att hon fick tillbaka möjligheten att gå.
Så bra.
Ingen i hennes familj har något som helst minne av att hon någonsin haft polio. Så det är lite sådana problem att han har, att det liksom ingen... Ja, det verkar som att hon typ... Hon säger också att Jack Mosler tvingade henne att... att han förfalskade hennes födelsebevis, att hon blev yngre än vad hon egentligen var. Men när den här författaren som skriver den här biografin kollar upp det, han bara, men då skulle du vara 12 när du födde ditt första barn. så att jag tror att det är, eller nej, äldre än vad hon var måste det varit, ja. För att han, det inte skulle bli lika stor skandal tror jag, för att han var så himla mycket äldre än henne, skitsamma.
Ah, okay.
Candice får en allt sämre relation till sina barn. Bland annat så anklagas hon för att ha stulit från 2 av sina adopterade barns sådana trust funds typ. Och att hon, typ, hon tar typ alla deras pengar och sen ger hon dem en så veckopeng eller vad man ska säga på $350 och sen så lever hon upp deras pengar själv. Typ. Hon skriver ur Dan, Chris och Martha ur sitt testamente.
Mm-hmm.
Och i oktober, och det gör hon typ att hon säger att de inte visat henne tillräckligt med kärlek eller något sånt. Och i oktober 1976 så dör Candice efter en oavsiktlig överdos av medicin som hon tagit för att motverka sin huvudvärk. För hon har fortsatt ha de här migrän liksom problemen typ.
Oh.
På begravningen kommer bara 2 av hennes barn. Hennes dotter Rita från det första äktenskapet och Edward som jag tror är den yngsta av de här adoptivbarnen typ. Och hon begravs bredvid Chuck Mosler på Arlington National Cemetery. Även Mel dyker upp på begravningen tillsammans med den senaste i raden av hans hot blonde girlfriends. Han kommer att liksom leva ett så här liv som pendlar mellan väldigt stora ekonomiska framgångar och väldigt stora ekonomiska bakslag. Att det, liksom, det verkar gå mycket fram och tillbaka.
Live large.
Verkligen.
Lose och big. Han hittade jag på precis.
Jag gillar det. Vad sa du? Live large, large, lose big.
Lose big, så.
Är det vår nya slogan? Det
kan
om, det vet du vad, det är taglinen för våran livepodsturné. Mord mot mord live. Live large, lose big.
Ja. Yeah.
Bra.
Here we go.
Han fortsätter liksom att leva på det sättet tills han 2010 går bort. Han är då 68 år gammal och dödsorsaken är officiellt lunginflammation, men det verkar som att det finns misstankar om att också han har haft någon slags, alltså att receptbelagda mediciner har liksom spelat en roll även i hans dödsfall.
Ah, okej.
Så det här var då mordet på Jack Mosler och historien om Candice Mosler. En person.
Väldigt
en jävla
spännande.
Person. Och nästan all information om den här historien kommer från en megalång artikel som den otroliga Skip Hollandsworth skrivit för Texas Monthly. Han skriver ju jätteofta sådana skitlånga krimartiklar. Och det är hur mycket så här twists and turns och detaljer och sånt som är jätteintressant och roligt och spännande och hemskt som inte finns med, men som finns i den artikeln. Och den har då rubriken The Notorious Mrs. Mosler. Sen har jag också läst på cron.com, miaminewtimes.com, law.jrang.com och Wikipedia. Oof.
I must say, what an amazing story.
Ja, eller hur? Man gillar ju att höra om
det
en
var
sån,
faktiskt helt otroligt.
En sån jävla person.
Alltså väldigt spännande.
Och jag ser verkligen fram emot när även du och jag ska föreläsa om hur man bär en hatt.
Hur man bär en hatt, det är verkligen otroligt.
Det här är något att se fram emot 2023. blir ingen livepods runda utan det blir
hattlära för hela slanten.
Det blir det verkligen, hatt 101. Det blir toppen, hatt A.
Men det var helt otroligt spännande.
Ja, vad bra. Och tack för att du ville lyssna. Och tack till er som har lyssnat. Och glöm nu inte då, skynda er in och köpa biljetter.
Alltså, så verkligen.
Har vi toppen kväll tillsammans. Vi längtar så mycket efter att träffa er.
Det ska bli underbart.
Och så hörs vi nästa vecka. Hej då.
Jajamän. Hej då.